Hallå alla vänner till Hockeypuls podcast. Jag sitter här tillsammans med poddkatten Melvin. Ni kanske hör honom i bakgrunden. Ja, eventuellt. Det är så att jag har ett meddelande innan dagens avsnitt. Ni kanske redan har märkt det i rubriken. Oskar Alsenfelt kommer att få två avsnitt i Hockeypuls podcast. Och det beror helt enkelt på att vi hade en lång och fin sittning för några veckor sedan. Nästan 3 timmar lång blev det i slutändan. Och det gör att vi delar upp det i 2 delar. Den första kommer att handla om STHL och det jobbet han har tagit som sportchef i ligan. Och sen om några dagar nästa vecka då avhandlar vi hans långa och fina karriär. Vi pratar dåtid, nutid och framtid. Och jag ska också tillägga det att den här inspelningen skedde innan U18-landslaget tog sitt silver i VM. Så det kommer vi inte att diskutera. Det var väl egentligen allt. Nu tycker jag att vi tillsammans med podcasten Melvin lyssnar in Oskar Alsenfelt del 1. Ja men då så säger jag än en gång hjärtligt välkomna till Hockeypuls podcast. Det ska nu rivas av ett nytt avsnitt och dagens gäst, han gjorde målburen till sitt andra hem. Han spelade närmare 350 SHL-matcher och snittade 92 i räddningsprocent under de åren. Han har blivit utsedd till årets målvakt i Sverige och han har tagit upp 2 olika klubbar till Elitserien /SHL. Jag snackar om Oskar Alsenfelt. Välkommen till podden.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Väldigt trevligt att du vill gästa. Och jag tänker så här, vi hoppar in i ditt liv här och nu, 2022-2023, den säsongen. Inte målvakt längre, utan sportchef för STHL. Om jag ställer frågan väldigt brett, varför blev det så här?
Det är av många anledningar egentligen, men först för att börja rätt ände så fick jag ju sparken från Malmö. Och då ställdes jag vid en fråga om jag skulle fortsätta lira eller inte. Och det svaret kom rätt snabbt och rätt naturligt för mig att det var nej. Jag såg mig själv avsluta karriären i Malmö. Jag har 3 barn. Vi bor bra, bra förskola och allt det där. Kände mig rätt klar när det fick landa lite. Alla sa till mig att jag skulle vänta för att det skulle landa ordentligt. Men det var ändå rätt klart tidigt för mig. Så det var väl första anledningen och steget. Sen så fick jag frågan efter någon månad där om jag inte ska söka jobbet. Och då...
Av vem?
Ja, det var bland annat en gammal lektor till mig på Linnéuniversitetet som föreläser om hockeyns kultur och historia och sånt där. Som har lite ingångar i svensk hockey och sådär och som frågade först tror jag. Sen så,
men ingen du vill name droppa här i podden?
Jo, Tobias Stark.
Jaha, okej. Okay. Twitter-profil kanske man ska rubricera honom som också nu.
Ja, men han är ute där och vevar lite.
Mycket
han
har kloka väldigt åsikter.
Ja, verkligen. Han är ju framförallt en man med fakta bakom alla sina ord.
Enorm historiekunskap också, gällande ishockeyn.
Ja, men det är kul att följa när man väl följer någon som man vet att det är faktabaserat. För då kan man ju slippa just den läsningen och vara så källkritisk. Annars är det, ligger ju det i fokus konstant. Så det var väl han och så var det väl någon till som hade sett det. Jag hade själv inte varit så ute så mycket och letat jobb eller läst så mycket om hockey och sånt där. Jag försökte separera mig rätt mycket och landa som jag sa. Men till slut så, när det kom så pratade jag lite med Therese, min fru där hemma. För annars var det väl tanken att det skulle vara lite mer fokus på hennes efter hel hockeykarriär. Men hon tyckte det kändes så rätt med liksom värderingarna som jag stod för och vad jag hade pratat om och vad jag ville göra med kultur och jämställdhet och sånt där. Nu kan inte jobbet handla så jättemycket om det om vi ska vara helt ärliga, men det var lite det som gled in på att intresset ökar och har ju läst liksom det här lite med skolan också med hockeykultur och sånt som vi var inne på och jämställdhet och sådär, så att jag tyckte det lät liksom lite så här kittlande. Och sen så fick man sätta sig in i det ändå lite mer med damhockeyn och vad själva positionen i sig sportchef innebär. Och jag tyckte väl att det var en bra övergång så, för man är fortfarande inne i sporten. Det var kul, man får se hockeyn från ett annat perspektiv. Det är väldigt centralt och bra samarbete med förbundet och SHL och...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, men berätta för mig och lyssnarna, vad innebär jobbet då? Som sportchef för STHL. Jag tror inte så många har insyn.
Nej, jag får den frågan av alla. Vad gör du egentligen? Ja. Vad håller du på med? Vem är du chef över?
Exakt.
Det är ju sportchef, men jag är inte chef över någon. Så det är väldigt, jag vet inte om vi får definiera om det. Men alltså egentligen handlar det väl om att utveckla sporten, alltså den produkten rent sportsligt. Väldigt brett, och hur gör man det och vilka frågor ställer man sig då? Och det var ungefär de tankarna jag själv hade när jag fick det för mig. Fick till mig att det var rätt mycket administrativt. Du ska ha kontakt med klubbarna, du ska hjälpa dem från ett centralt perspektiv, och man ska ta det framåt, allt vad gäller kollektivavtal till matchflyttar, till arenafrågor, till spelarfrågor, spelare säkerhet, regler, tävling och sånt där. Sen är det rätt mycket utveckling, det finns väldigt mycket att göra inom damhockeyn. En ung sport, en ung liga i förhållandevis. Och det finns mycket att göra när det kommer till utveckling, alla de delarna jag nämnde nu. Men mitt huvudsyfte och fokus är ju att utveckla sporten. Och på damhockeyn så är det lite bredare än bara ligan, även om det är mitt arbete. Utan det handlar egentligen om att utveckla helheten tillsammans med alla andra aktörer som är väldigt aktiva nu.
Men det låter som att det är mer hårda värden och det administrativa än det här mjuka som du kanske egentligen är mer intresserad av, just kring kulturarbete, jämställdhet, hur når STHL en nivå som kanske litar herrarnas mer. Där har du inte riktigt touchat än vid så här långt in på jobbet.
Nej, vissa delar är ju det. Jag tror att många som jobbar med det kanske har det som en grund någonstans och börjar tänka i de banorna. Jag tror klubbarna som väljer att gå om lite mer mot damhockey nu kanske börjar tänka i det. I en jämställdhetsperspektiv. Men
alltså, tänker du Malmö och Rögle som startat upp nu nästa säsong, så ska de ha ett damlag, Skellefteå, Färg, så att det börjar poppa upp fler?
Ja, men jag tror liksom, ja men precis, det är det jag menar. Jag tror liksom att någonstans så börjar den tanken lite, att det är klart att damerna, att vi ska ha det också. Men jag har väl liksom, jag har väl inte glidit ifrån det, men jag har också insett att vi begränsar oss rätt mycket när vi pratar om jämställdhet. Jag tycker att vi inte riktigt får den här kraftfulla satsningen på damhockey så länge vi bara pratar jämställdhet, utan vi måste också få in ekonomiskt perspektiv, hållbarhet, att man satsar på damhockey på klubbnivå för att man ser en framtid, man ser ett nytt segment in till hockeyn, fler som börjar lokalt, fler större intresse, varumärkesbyggande, och också faktiskt att det är en produkt som är så pass ung, så gör man den bra så kan man verkligen få en ekonomisk hållbarhet. Jag tror inte förrän vi kan få alla att förstå det värdet, så tror jag inte vi kan lyfta i den takt vi önskar. Men jämställdhet kan ju vara en bra fråga att prata om och börja om och få tanken att rulla. Men jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att hela tiden ha det som argument till varför damhockeyn är viktig.
Men du såg dess potential, och ursäkta ordvalet nu, men att forma produkten STHL lite som du vill forma den, just för att det är en ganska relativt ny företeelse i svensk hockey.
Jag kan inte säga ja egentligen, utan jag har lärt mig oerhört mycket på kort tid från många olika och läst på väldigt mycket. Sen har jag försökt skaffa mig en egen uppfattning där. Damhockeyn är väldigt i symbios med varandra. Vi har jättestort beroende av att damkronorna presterar internationellt för att få upp intresse och få bygga profiler inom damhockeyn. Vi har ett jättebehov av att tillväxten ökar hela tiden. Vi har ett behov av att fler tjejer stannar i sporten längre. STHL är lite som spindeln i näten där, men det ska också vara en elitsteget i helheten i det här. Och vi måste gå ännu mer mot elit. Vi måste ha mer, liksom, mer tävling och bättre produkt sett i helheten. Och vi måste ge tjejerna förutsättningar för att vi ska kunna göra det steget i, så att vi ska vara en del i hela den här grejen. Men
vad är den långsiktiga visionen då? För det måste du också ha haft i bakhuvudet när du tackade ja till jobbet. Inte bara här och nu problem att ta tag i, utan även vad ska STHL vara om 5, 10, 15 år? Vad vill jag bidra med till den här ligan?
Så mitt mjuka motivations, min egen vision liksom, det är ju att jag egentligen ska kunna titta alla tjejer och damer som spelar nu och liksom säga att jag har gjort mitt yttersta, att jag har gjort allt för att det ska bli bättre för dem och att jag själv ska vara stolt av att nu är hockeyn här och det var den inte när jag började. Och jag tycker inte det gäller egentligen inte bara damhockeyn, för att jag menar hela rörelsen hockey. Alltså utan damerna och tjejernas tillväxt så kan inte vi som hel rörelse hockey ta de stegen vi vill. Vi har nedåtgående siffror på en del ställen och återväxt och på killar och domar och hela grejen. Så att vi behöver det för hela rörelsen. Och jag vill vara en del i hela svensk hockeys rörelse. För jag tycker det är väldigt komplext, intressant, svårt, utmanande. Och jag tror att jag är bra på det. Så att den stoltheten vill jag väl känna. Sen vad vi har för vision inom organisationen och vad SIF har för vision när det gäller damhockey i stort. Det har ju mycket att göra med lite hårdare och enklare värden och mäta det. Det är medaljer i 2026-2030 i OS. SOK är med på en satsning där och har ju det som vision. Vi ska kunna konkurrera internationellt med de bästa. Vi siktar ju mycket på att tjejerna ska vara professionella, ha högre löner. Vi ska ha mer publik på matcherna. Och svensk hockey vill ju ha en ökad tillväxt underifrån. Vi vill ha juniorserier och bättre plattformar uppåt. Så det blir en helhet liksom. Så att det är väl det som vi jobbar med organisatoriskt. Jag personligen vill ju mer gå åt, eller jag vill inte gå mer åt ett håll, utan jag är ju med på dem också. Men min egen motivation handlar mycket om att stärka hela rörelsen, hockey, och vara del i det.
Det är väldigt spännande. Och ser man till befolkningen här i Sverige så är ju mer än hälften kvinnor. Så det finns ju en enorm målgrupp att nå ut till. Alltså dels när det kommer till att rekrytera spelare och nya ledare, men även supportermässigt att få in dem i sporten verkligen. Det kan ju bli en stor kraft för er.
Verkligen.
Om ni lyckas.
Ja, alltså, vi har ju en jättemöjlighet där. Vi pratar ju mycket om publikrekrytering och hur det påverkar vår trovärdighet. Och att det är kanske den mest aktuella frågan som måste bli bättre här och nu. Där tittar vi ju mycket på andra segment än de som redan är hockeyfrälsta. För att det handlar ju mycket om att man kan inte gå på 5 hockeymatcher i veckan. Och det finns redan ett väldigt stort intresse, så att också få andra att flytta dit. Det är också både svårt och kanske inte något som vi vill. Så det är öppna upp andra segment, tjejer, familjer och så vidare. Både lokalt och centralt. Och det är ju en del till att stärka hela rörelsen. En del till att stärka damhockeyn. Och de hör ju ihop. Så att det är klart att tittar man på klubbarna ute i Sverige, de som har gjort det väldigt bra, till exempel Luleå, de kan ju visa på en ekonomisk hållbarhet med sitt damlag varje år. De kan visa på partners kopplade till damlaget. De kan visa på publikintäkter som ökar. Och då har de inte ens mätt det som du är inne på. Vilket segment har öppnats upp som faktiskt går på killhockey också? Och vad har det gjort till deras varumärke i stort? Och vad är det värt på grund av detta? Exakt. Så att det finns ju väldigt mycket potential. Det är bara att vi ska göra det på alla ställen. Liksom adressera det lite överallt.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Och så kanske ha lite is i magen och förstå också att det här är ingenting som sker över en dag, en natt, 2-3 veckor, månader, utan det är ju faktiskt ett decennium vi pratar här för att ni ska kunna nå hela vägen fram. Men det finns ju en del problem också med SDHL som jag ser det. Ett är ju konkurrenssituationen, att det redan finns så många etablerade sporter. Till exempel här hockeyn har ju funnits betydligt mycket längre, vilket gör att supportrarna, de som följer hockeyn just nu, de har sina invanda mönster redan. Och andra sporter med fotboll, basket, tennis och allt vad det är. Så ni konkurrerar med väldigt många. Det andra problemet jag ser, det är just nu i SDHL för få svenska toppspelare som leder utvecklingen och blir idoler för framtida generationer. Om man tittar till poängligan så är det bara 2 svenskar där topp 10 just nu. Och det tredje problemet som jag ser, det är att det är för få klubbar som verkligen kan vara med och tampa som guldet just nu. Det är Luleå och någon säsong så kommer det uppstickare i form av Linköping eller Brynäs. det behövs fler om de ädlaste medaljerna för att det ska kunna bli ett större intresse också. Det är tre hinder jag ser i dagsläget. Vad säger du om dem?
Att du har identifierat bra hinder och roliga utmaningar. Om vi börjar med den sista, importfrågan är ju någonting som dyker upp mycket. Vi har ju nästan 50% importer i ligan. Svensk hockey i sig kanske inte mår så bra av det, för att som du säger, våra bästa svenskar får kanske spela alla de avgörande situationerna. Man får kanske inte högst lön och man stannar kanske i sporten mycket på grund av det. Vi kan inte vara med och utveckla landslaget lika mycket som vi vill, och för att vi behöver ju landslagets prestationer för att själv utvecklas och liksom öka intresset och alla de där delarna. Så det är ju en del som du har identifierat. Vad ska man göra åt det då, är ju frågan. Kan man bara minska importerna? Ja, det kan man göra, men man måste gå till botten först och titta, vad har vi för underlag? Din andra frågeställning var tävlingen, jämnhet.
Hur kan lite kortare, vill du ha en importkvot i SDHL? Alltså likt, ja, men, som i schweiziska högsta ligan i Perra.
Anledningen till att jag tog tvåan där tillsammans, det är för att de hör ihop,
okay,
lite.
Yes.
Jag var van vid tvåan.
Ja, konkurrensen i toppen.
Ja, men precis. Vi vill ha mer jämn tävling. Det ska varje match ska betyda något. Man ska riskera saker om man förlorar. Man ska liksom bli belönad om man verkligen vinner varje match. Titta på SHL. Varje omgång är spännande. Du kan trilla ner. Det är mycket pengar på spel och sånt. Vi vill åt tävlingen. Vi vill åt färre importer. Mer speltid. Viktigare speltid på svenskarna. Hur får man ihop de två? Ja, men då kan vi titta på underlaget. Vad har vi för underlag? Ja, men vi har kanske 29-28% av svenska seniorspelare i ligan. Vi har något liknande siffror i NDHL som har liksom nästan tre gånger så många lag som vi har.
Andra ligan för de som inte vet om.
Ja, precis. Division 1 eller som sen blir NDHL. Så att där är ungefär så många seniorspelare vi har, svenskar, i landet. Hur ska vi då, om vi då krymper importerna? Och man ska ju lägga till också att tittar du på en världsliga i vilken sport det är, så klarar du inte det utan importer. Du kan ju inte ha Premier League med bara engelska. Alltså, de tillför ju ett värde av kvalitet och intresse också. Så vi vill ju inte bli av med dem. Vi vill bara kunna ha dem i en viss mängd med den bästa kvaliteten. Så att vi svenskarna blir bättre, men samtidigt som vi kan profilera dem och de kan utvecklas. Men om vi ska göra de här grejerna, om vi ska klara av att tävla, ha mindre importer och ändå ha 30 seniorlag med ungefär 29% seniorspelare. Samtidigt som vi måste få till en juniorliga för att vi ska få plattformen upp så tjejerna ska stanna. Så kan vi konstatera direkt att det går inte att göra ett av de här bara så här, jag vill sänka importerna, för det går inte ihop med helheten. Vi måste göra en serieutredning över helheten. Det är viktigt att få till en juniorserie så att vi får tjejerna som kan gå i de rätta stegen, som man inte behöver spela seniorer och kunna med i 14-15 år.
För nu är det flikt i senior direkt.
Nu är det
saknas
flikt
ju J20-18, ja, som det finns på
här sidan. Du vet ju själv, du vill ju spela med polarna. Du vill liksom fortsätta uppåt. Man separeras ju där. Vi förlorar jättemånga tjejer. Och så vi behöver alla steg upp, men en juniorserie behövs, och det finns också underlag, för det finns jättemånga juniorer som spelar seniorhockey nu, och det kommer underifrån också. Så att,
det ska man ju säga, det är en positiv trend just nu när det kommer till antalet flickor som börjar spela ishockey. Alltså ja. Om man ser de som registreras för Tre Kronors hockeyskola till exempel, så har den siffran höjts under de senaste åren. Mm. Så förhoppningsvis i framtiden, om ni får till en juniorserie också, så kommer det här liksom gå hand i hand och det kommer bli ännu fler positiva effekter.
Ja, men precis. Alltså tillväxten ökar. För oss handlar det mycket om att få de som spelar att stanna i sporten, så att vi inte liksom häller vatten i en hålig hink, så att säga, utan att vi underlaget växer samtidigt som vi behåller dem, så att det totala antalet blir fler och vi kan paketera det kompaktare liksom. Så att, men om vi ska ha en juniorserie, som är jätteviktigt, då tappar vi jättemånga spelare från seniorlagen. Ska vi då minska importerna, då tappar vi ännu mer från seniorlagen. Som nuläget är då skulle vi stå där med 30-ish seniorlag, och då räknar jag inte ens med division 2. Och sen har vi inga spelare att fylla lagen. Så det finns inte. Och det är det jag tror många kanske glömmer när man ställer de här frågorna, att de tror att det finns mer spelare än vad det finns. Och då pratar vi tävling också. Hur mycket skiljer det sig för de sämsta och de bästa? Ja, det är jättestor skillnad. Så är det ju alla idrotter såklart. Men om vi ska få en elitliga, SDHL, som ska liksom kunna skapa förutsättningar för att vi ska kunna bli bäst i världen i vårt landslag och som liga, bästa liga i världen, så måste den vara väldigt jämn och alla måste vara bra. Då måste vi ha importer, men ska vi då minska importerna, då måste vi minska antalet lag. Och ska vi ha en juniorplattform, men ändå ha kvar alla lagen i NDHL, då måste antingen juniorligan och NDHL spela samtidigt, alltså olika dagar, men att man kan spela i båda. Eller så måste man skita i juniorligan eller dra ner antal lag till NDHL. Det är ungefär de alternativen vi har. Så därför ska vi göra SIF gör en serieutredning. De kommer fram med underlaget. Det är underlaget som jag redan har sagt här. Ungefär. Och sen efter det får man ju ta ett beslut. Och då är min vision att man tar ett beslut som gör att man kan göra alla de här förändringarna samtidigt. Men man kan inte göra en åt gången. Man måste titta på seriestruktur, underlag och vad vill vi göra. Men det är komplext, men det är genomförbart.
Ja, och väldigt intressant det här. Och jag undrar ju, när kan den här juniorserien vara på plats? Som tidigast?
Alltså, du menar rent teoretiskt eller rent praktiskt?
Rent praktiskt. För nu är det, säger att det är en serieutredning är också, som pågår. Ja. Mm. Men jag tänker, hur många år bort är vi från att vi kanske kommer att kunna ha en eller två juniorserier för tjejer?
Ja, nu, jag ska hålla osagt att det pågår en serieutredning nu. Men vi tittar över det och SIF tittar över hur det ser ut. Och man kartlägger damhockeyn nu, för att det har hänt mycket från det att det bara har rullat på. Och det har hänt vad som har hänt. Så att nu tar de tag i det, satsar jättemycket resurser. De är väldigt duktiga med jobbet nu. Men hur långt de har kommit till själva, om det är en serieutredning eller inte, låter jag vara osagt. Men sen är då, som svar på din fråga är ju då, vad man menar med juniorserie. Om man menar nationell juniorserie, så tror jag att det är några år bort. Men sen kan man ju göra fyra regionala juniorserier. Det har jag förhoppningar om att det kommer gå fortare. Men det är också på SIFs bord. Och de gör underlaget nu så att de kan ta det bästa beslutet. Men underlaget för antalet spelare finns i nuläget för att ha fyra juniorserier. Den är frågan om hur man ska göra det så att det kopplar ihop med underlaget underifrån. Vad kommer där, i vilka åldrar? Och vilka typ av seniorlag och hur många och vilken seriestruktur vi ska ha där. Så det är svårt, för samtidigt då ska man också kartlägga hur många som är kvar i sporten. Man kan ju inte veta exakt hur många som är kvar. Man kan inte ringa alla och säga, ska du spela i 2 år till? Ja, det beror på vad jag får i lön. Ja, eller det beror på om jag får barn. Eller det beror på... Blablabla. Så man kan ju inte kartlägga det. Därför det är ett svårt, komplext jobb. Och man ska göra en så pass stor förändring som påverkar allting. Men svar på din fråga. Underlaget för en juniorserie eller fyra regionala juniorserier finns nu i antalet juniorer. Sen är det ju frågan som SIF får ta fram, om det är det bästa som ska göras just nu eller om det ska vara längre fram.
Den sista delen här, eller kanske det var det första hindret jag nämnde, det var ju hur svårt det är för damhockeyn att etablera sig på allvar när det är så pass mycket annat som finns i tv-tablån. Måste det vara så att ni rekryterar en helt ny publik för att ni ska kunna växa? Eller ser du att ni faktiskt kan sno åskådare och supportrar från andra sporter? Och där är ju herrhockeyn såklart det man kanske blickar mot allra mest.
Jag tror framförallt vi ska sikta på nya segment. Jag tror att det har gjorts rätt så mycket undersökningar, både vi och externt, på om man kan tänka sig gå på damhockey om man redan går på herrhockey. Liksom. Och där är det mycket med tid och att man tycker kanske att damhockeyn är en annan typ av produkt än den man vill se. Så det är svårt, liksom, de här hockeyfrälsta, eller vad vi ska kalla dem, är svåra att locka över. Däremot finns det lokala platser i landet som har en viss typ av syn på vad ens klubbmärke är, och att man kanske inte separerar herr och dam så mycket. Utan då finns det ett annat typ av intresse, och det finns ett annat potential för oss att locka över dem. Och sen är det också ett långsiktigt jobb, för att då kan vi gå tillbaka till kulturen. Kulturen är ju egentligen inget historiskt, det är ju något man hela tiden kan påverka, hela tiden ändra, det är inget statiskt. Utan det är lite hur man jobbar i klubben organisatoriskt. Har man ett dam- och ett herrlag eller har man två representationslag under liksom ens eget varumärke, klubbemblemet.
Det ser man ju allt mer, att man inte kallar det dam, ja, herr, precis, utan precis. Att det, eller så här, man kallar det dam och herr. Förut var det representationslag och så var det damlaget.
Precis.
Så det har ju hänt saker under de senaste åren. Jag tycker också profileringen av spelare på hemsidor, matchprogram, alltså det har ju hänt ganska mycket i den aspekten också av utvecklingen av damhockey.
Och där, du har rätt, och det är därför det är svårt att säga bara det segmentet eller bara det, eller liksom hur så. Jag tror att från centralt håll så ska vi fokusera lite på hur vi ska hjälpa klubbarna och locka till andra typer av segment. Men på lokalt håll så klart man ska jobba med att få en mixa där man kan dra nytta av både herr och dam. Alltså där de som är intresserade av damhockey går på herrhockey och tvärtom. Så att man ökar helheten och liksom den totala organisatoriska fördelen i publik. Men liksom att bara göra någonting nu runt evenemanget eller matchen för att locka från herrmatchen till damlaget. Det är en svår process. Det är någonting som kommer att ta tid. Och det är någonting som klubbarna måste jobba väldigt mycket med lokalt, tror jag.
Några raka nyhetsfrågor här. Kaosklubben Göteborg. Jag väljer att kalla dem så med tanke på att de var i tabelljumbo under alla år. De var i högsta ligan och de hade ekonomiska problem som förföljde dem. Och till slut så blev det deras fall också. Hur ersätts de i dagsläget? Ser ni framför att det är ett lag som kommer få en gratis plats eller kommer det börja spelas om det till våren? Hur ser ni på den frågan?
Enligt tävlingsbestämmelser så måste man alltid tävla sig till. Det kommer att bli ett kval med...
Skellefteå vill ju gärna ha den. De tyckte att de förtjänade den efter förra årets kval. Eller säsongens kval.
Ja, men det får ju stå för dem att de tycker det. Men enligt tävlingsbestämmelser så ska man tävla sig upp. Det kommer att bli ett kval med två lag från NDHL och ett SDHL. Och så kommer det vara en typ av kvalserie med dubbelmöten. Så kommer två lag upp. Så att det finns en möjlighet detta året. Helt klart, i och med att det är två av tre så att säga. Men det var aldrig aktuellt från SIF-håll att någon skulle få platsen.
Ser du framför dig att SDHL på hyfsat kort sikt kommer att utöka ligan med fler lag?
Nej.
Det kommer vara 10 bestående lag här under de kommande säsongerna. Trots att det är så många elitklubbar som startar upp damverksamheten nu. Frölunda är väl kanske det bästa exemplet på hur snabbt de faktiskt har fått ett konkurrenskraftigt lag.
Ja, så jag säger inte bu eller bär hur många lag det kommer vara framöver, men för att följa upp det jag sa innan, att det inte finns underlag knappt till att ha seniorlag nu, om vi ska ha en juniorserie, så är det ju inte genomförbart av fler lag, om vi inte bara har en serie, vilket inte jag tycker är ett alternativ när man vill gå mot en elit tävling, jämnhet, att det ska betyda någonting, en elit liga som driver damhockeyn, får fler att bli intresserade, bättre produktion. Alltså för mig är det, alltså för mig, min personliga åsikt, så är jag väldigt långt ifrån att gå till fler lag i SDHL.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Din egen vision med det här jobbet, är det att någon gång vandra över till SHLs kontor? Eller ser du själv jobba vidare med SDHL för en lång tid framöver?
Ja, både ja och nej. Jag vill ha utveckling. Jag vill att det ska gå framåt. Jag vill inte att det ska gå för sakta. Jag motiveras av utveckling, att jag identifierar vad jag tycker. Eller vi, eller liksom mina lärdomar. Alltså, jag måste se en utveckling. Jag måste se att, och det kan man inte göra själv i den här branschen. Utan man måste hela tiden känna att vi går framåt. Det finns många som drar i den här utvecklingen. Och så ser man de här stegen. Och då tror jag att jag kommer vilja vara kvar länge. Känner jag att det inte går så framåt som jag vill. Och så mycket som jag själv tycker att jag driver och försöker. kommer jag nog tappa motivationen. Nu har jag jobbat så kort tid så jag kan inte veta bu eller bä, men det är bara som jag är som människa. Från början och länge har jag ju sagt ut att jag gärna skulle vilja vara sportchef i en stor organisation, alltså en klubb. Och det, den drömmen finns fortfarande kvar. Det är någonting som jag har pluggat många år för och skapat mig den kompetensen. Jag tycker jag har liksom tänkt och jobbat och så för att bli bra på det. Och jag tror, jag tycker själv att jag är bra på att identifiera vad för typ av människor och spelare som behövs i ett lag och den dynamiken. Så att den delen är fortfarande kvar som någon dröm sådär. Men just nu är jag ju väldigt nöjd på att vara här lite mer centralt och lära mig hela den biten. Och framförallt det som driver mig mest, det är precis det jag säger. Potentialen och utvecklingen och för att göra det här och för tjejerna som lirar nu och de som kommer faktiskt också.
Men hörde ni det, alla klubbar där ute som lyssnar på det här? Oskar Alsenfelt är öppen för förslag. Vad så jag tolkar det i alla fall.
Ja, man tolkar det vad du vill. Det kommer alltid vara en dröm att kunna forma ett lag. Min pappa har jobbat inom den här branschen länge och gjort det. Och jag, som jag sa, jag har tänkt mycket på de banorna. De sista åren i omklädningsrummet har jag varit mycket så här, vad gör oss bra? Vad är en röd tråd i en organisation? Vad gör att man klara av att vinna, vad jag klarar av att man klarar av när det går sämre perioder, vilka delar ett lag är viktiga, liksom kapaciteten på isen kontra avisen, liksom hur får vi ihop det, hur tränar vi, hur är vi före konkurrenterna, liksom jag har analyserat de frågorna ibland lite för mycket istället för att fokusera på mig själv och liksom blivit väldigt involverad i andra spelares potential och hur de kan bli bättre och laget och velat vara närvarande till tränarna och sånt liksom, för att jag har liksom velat lära mig. Så att den processen har funnits mycket och jag gillar att prata med de som är sportchefer nu och så. Jag är intresserad av det. Inte så att jag skulle vilja ha jobbet idag istället för det jag har. För att jag tycker det här är väldigt kul och inspirerande. Men det var det som började liksom intresset för att efter karriären så var det dit jag ville gå. Så den har ju inte bara försvunnit bara för att jag har fått detta jobbet.
Och för de som inte vet så är Jocke Tillgren din pappa och Panthers starke man, verkligen. Men hur många personer sitter på SDHL-kontoret kontra SHL? Alltså hur mycket skiljer det sig däråt?
Det skiljer sig mycket. Vi är tre i organisationen. Sen såklart har vi outsourcat en del hjälp och så. Så att vi är fler som jobbar med det. Och som jag sa lite innan, symbiosen mellan hela damhockeyn och SDHL är så intakt så att det känns som att många på SIF jobbar med SDHL och liksom facket och spelarna, klubbar. Och sen är det liksom stora organisationer som både har dam- och herrverksamhet. Det känns som vi är väldigt många som jobbar med SDHL även om vi bara är tre på organisationen. Men att jämföra med SHL så är det en stor skillnad. De är betydligt fler som jobbar på deras kontor så att säga.
Så där ja, där är del 1 med Oskar Alsenfelt avklarat. All in blev det verkligen på SDHL och hans nya jobb i ligan. Vi touchade även lite vid svensk damhockey och de utmaningar som de står inför. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då blir det del 2 med Oskar Alsenfelt och även NHL-puls med Jonathan Lindqvist. Tills dess så vill jag bara önska en trevlig härlig till alla lyssnare. Vi uppskattar att ni följer oss och att ni hör av er till adam.johansson@expressen.se. Och att ni DMar på Instagram och Twitter. Era tips leder faktiskt väldigt många gånger till bra avsnitt. Så det tackar enormt mycket för. Nu tycker jag att ni ska ta hand om era kära. Krama dem en extra gång den här helgen. Sprid lite kärlek. Så hörs vi snart igen. Puss och kram på er. Trevlig helg. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.